3 dagar till ödesvalet, en sammanfattning om var vi är nu och en kort redovisning av antitranspropagandan som genomsyrar den republikanska valkampanjen i slutspurten och varför de tror den är effektiv trots alla bevis. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde som har bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 209, inspelat lördagen den 2 november i detta ödesår 2024. Det är alltså som sagt 3 dagar till vårat ödesval och stämningen är upphetsad. Jag själv tog ledigt från jobbet ett par dagar den här veckan helt enkelt för att jag är utmattad. Utmattad och ångestfylld. Det är otroligt svårt att förstå hur är det här jämnt. Framförallt efter de senaste veckornas eskapader. Där då till exempel Trump höll ett rally på Madison Square Garden i New York. Ingen vet riktigt varför, därför att New York är inte en swing state. Så det finns ingen anledning att lägga sin energi i den staten utan krävs laserfokus på swing states. Men jag och de flesta andra tror att det är helt enkelt så att Trump är från New York och han vill dominera där. Sen verkar det också, vibbarna är ju att han verkar inte vilja vinna. Väldigt låg energi, gör väldigt lite. Och rapporter inifrån Trump-kampanjen som självklart läcker som ett såll i och med att han endast anställer de bästa människorna. Så är det ett kaos inom kampanjen. Stora egon som slåss mot varandra. Och väldigt mycket pengar att tjäna om du ligger rätt till in i den kampanjen. Men det verkar helt enkelt som att han nu bara hetsar upp basen. Det är alltså grundarbetet för nästa Stop the Steal-galenskap som de alltså redan har dragit igång. Det finns redan anklagelser om valfusk från republikanerna. Alltså innan någonting har hänt så är det anklagelser om valfusk. För det måste ju vara valfusk om han förlorar. Det är hysteriskt. Och sen i det här rallyt som man höll på Madison Square Garden som var, det är, som jag sa i förra avsnittet, fascistordet, det är ingenting som man bara ska slänga sig runt med, men det var väldigt, väldigt fascistiskt. Och grotesk kuf efter grotesk kuf som planerar sin hämnd. Så det var helt enkelt ilska och hat och upplevda kränkningar som man ska få hämnd för. Alltså inte att försöka vinna över andra, framförallt inte att försöka vinna över den här heliga graalen av amerikanska väljare som är kvinnor i förorterna. Soccer moms, hockey moms, vad man nu kallar dem detta året. Jag tror inte de har en term detta året, annars får de alltid en ny term varje kampanjperiod. Men de är han uppenbarligen inte ute efter att försöka få tag på. Och sen så, Harris-kampanjen släppte en reklamsnutt med där Julia Roberts gav sin röst som narrator. Och det är alltså då en liten reklamfilm där kvinnor, det verkar som att mannen, han ser väldigt Trump-anhängarmässig ut stereotypt. Att han räknar med att hans fru ska rösta på Trump. Men din röst är ju hemlig. Så hon och en annan kvinna vars ögon hon möter röstar på Harris Walls istället. Och detta ledde ju till uppror på högersidan. Alltså att kvinnor röstar inte som deras make säger. Va? Vad är det som händer i den här världen? kan de vara så depraverade? Ja, men det är som alltid storm i vattenglas. Men också, nu är alltså sluttampen på kampanjen. Mike Johnson i House of Representatives, han är inte smart. Han lyckades säga i en intervju att jajamän, efter att Trump vinner så kommer vi att slopa Obamacare. De hatar ju Obamacare, Affordable Care Act. Och det har Trump har sagt att nej, vet jag ingenting om, har alltid tyckt om. Nej. Så Mike Johnson bara släpper ut vad säger. Ja, klart vi ska göra. Vill också slopa CHIPS Act, som alltså är det enorma investeringsprogrammet som Biden-administrationen på något sätt lyckades få igenom kongressen, som leder till att vi satsar på att bygga semiconductors. Heter det semikonduktörer? Jag vet inte. Men vi ska i alla fall bygga semiconductors i Amerika, i och med att de är lite viktiga i dataåldern, och det kanske inte är smart att vara beroende av Kina för det. Men det vill han också slopa, allt. Vad nu än Obama och nu Biden har åstadkommit ska tas bort. Helt öppna med det. Och Trump har ju börjat nu att istället för en röd MAGA-hatt så har han en svart MAGA-hatt med guldtext. Detta är alltså Proud Boys-färgerna. Proud Boys, som är en hans brunskjortor ungefär. De var väldigt drivande i 6 januari. Många av dem sitter i fängelse, men de har lyckats återbygga. Så att som sagt, hela vibbarna var ilska, aggression. Och de lyckades bjuda in en komiker. En väldigt, väldigt unken komiker. Detta var ju i början av programmet, så det var inte direkt innan Trump pratade eller något av de stora namnen, utan han var med i den här början. Men den här komikern lyckades knäcka skämt som att svarta gillar vattenmeloner, vilket är det mest unkna, det mest rasistiska unkna som du kan säga, är att svarta gillar vattenmeloner. Han tyckte också, han hade också andra bra hits, som att judar är snåla och att araber är primitiva. Men han lyckades också få med att han hade hört att det finns en flytande skräphög i Atlanten. Den kallas Puerto Rico. Barabush! Aj, tyckte Puerto Ricanerna om att få deras hemland kallat för en skräphög i Atlanten? Nej. Så kampanjen försökte ju självklart direkt säga att vi hade ingen aning om att han, vem det nu var som vi aldrig har mött, skulle säga detta. Men detta var alltså vettat av kampanjen som hade programmerat in det på teleprompten, så ingen borde ha varit förvånad. Och tydligen så den här komikern, ett annat bra skämt han hade, tyckte han, som faktiskt kampanjen la veto på, var att han helt enkelt kallade Kamala Harris för en cunt. Och nu, i brittisk engelska, australiensisk engelska, så är det ordet inte särskilt illa. De kallar varandra för det hela tiden, mer eller mindre. På amerikansk engelska är det ett väldigt, väldigt grovt skällsord. Och att kalla den sittande vicepresidenten för det är bottennapp. Så det fick han inte göra. Men däremot, flytande skräphög i Atlanten var helt okej och roligt. Så detta blev ju självklart då viralt. Och som sagt, många upprörda människor från Puerto Rico. Och kom ihåg, människor från Puerto Rico, Puerto Ricaner låter konstigt på svenska, är amerikanska medborgare. Men de kan inte rösta när de bor på ön. Därför att ön har ingen representation. Eller ja, de får inte rösta för presidentval och sådana saker. Men de får rösta för en representant som sitter i kongressen. Men som inte får rösta i kongressen. Det är ett sånt här... det är lite märkligt hur det är. Men i alla fall, Puerto Ricaner som bor på fastlandet kan rösta. Och många av dem har flyttat till fastlandet, framförallt då efter orkanen Maria för några år sedan. där det tog över ett år för Trump-administrationen att få tillbaka el på ön, el och rinnande vatten. Och många av de här har bosatt sig i swing states, som till exempel då Pennsylvania. Och Pennsylvania är en av de här stora staterna, stora swing states, som alla har ögon på nu. Så att, och de har ju många artister från Puerto Rico, duktiga artister. Bad Bunny är väl den största nu, och även då J-Lo. Hela de här, de blev alla väldigt, väldigt upprörda och uppmanade sina fans att rösta. Men det här valet har hittills kostat, enligt, du måste ju rapportera, om du har en politisk organisation så måste du rapportera in hur mycket pengar du ger till olika kandidater. Och 11 000 politiska organisationer har gett 14,7 miljarder dollar. 14,7 miljarder dollar. Inte miljoner, miljarder. Så det är, när jag säger att du kan bli väldigt, väldigt rik på att köra politiska kampanjer. Kan du. Och det, men det är lite skillnad nu, för att som Trumps, de som har gett honom pengar, numera, i de tidigare valen så fick han ganska mycket små donationer. Men den här cykeln så är det, verkar det som det är mest rika som har gett enorma pengar till de här PACs som man får ge obegränsade pengar till. Etc, etc. Och även dementa. Väldigt många människor med demensproblem luras att ge till kampanjer, framförallt Trumps kampanj, som använder många dark patterns så att du ska låsas in på att ge varje månad istället för att bara ge en gång, etc, etc. Och det är självklart tragiskt och vidrigt. Men stödet på Trumps sidan från Hollywood är väldigt, väldigt litet. Det är väl mest Kid Rock egentligen bland musikanterna som, och Ted Nugent. Fast honom har vi inte hört mycket om i den här valcykeln. Jag undrar vad Ted Nugent håller på med nu. Men annars så har människor som Springsteen höll en konsert för Harris. LeBron James, basketbollspelaren som ju är enorm, gick ut och gjorde också en reklambit för Harris. Arnold Schwarzenegger, The Terminator, gick också ut och sa att vi kan absolut. Och kom ihåg, Schwarzenegger var republikan, är republikan. Och människor som Harrison Ford, som annars aldrig har blandat in sig mycket i politiken. Massa människor har gett, massa kändisar har gett Harris sitt stöd. Exempel då även Avengers lyckades knåpa ihop en video, skådisarna i Avengers. Där de uttryckte sitt stöd, och hon, hennes valmöten är i överfulla arenor. Men jag tror, för att det är mycket detta egentligen i grund och botten som de extremare republikanerna som MAGA, det de tror jag, bara min åsikt, det de i grund och botten är mest arga över är att de har förlorat kulturkriget. Amerika ser inte ut som det gjorde när de var barn. Och de är jättearga över det. Sen har det också varit rekordhögt deltagande i förtidsröstningarna. Det här varierar ju självklart stat till stat, men många stater har, du kan förtidsrösta eller du kan brevrösta. Och mest oroande för Trump-kampanjen är att det är fler kvinnor än män som har lagt sina valsedlar tidigt. Vi vet inte om det betyder något eller vad det betyder, för vi vet ju inte hur de röstade, bara att de röstade. Och själv så gick jag och lämnade in min valsedel i en vallokal precis vid jobbet, tisdags vid 9:30. Jag har alltid, sen jag blev amerikansk medborgare 2006, så har jag alltid poströstat innan. Och jag gillar, för att då kan du ju sitta hemma och fylla i de här enorma valsedlarna. Men jag tycker alltid det känns bättre att lämna in dem i en vallokal istället för att skicka dem vid posten. Och i och med att jag bor i ett område där det finns många vallokaler så gick jag och gjorde det. Och det var människor som var där och röstade. en hel del människor som var, kom in och lämnade in sina röstsedlar precis som jag gjorde. Men Trump leder i Arizona enligt opinionsmätningarna. Och vi har, men kom ihåg det här, presidentvalet är det som tar allt syret. Men de enormt viktiga valen för medborgarna är också vad som händer, så kallat down ballot. Framförallt alla dessa folkomröstningar vi har. Det är ju 10 eller 11 stater som har abort, som har folkomröstning om abort, inklusive Arizona. Proposition 139 heter den här, som ska skriva in kvinnors rätt till abort i statens grundlag. Sen har vi också en proposition 140, som jag följer med stort intresse. Den kommer att ge oss öppna primaries. Alltså istället för det här med att demokraterna har sitt primary, republikanerna har sitt primary, sen möts de som vann primaries i det riktiga valet. Så ska det vara ett primary för alla partierna samtidigt. Och många av de här folkomröstningarna, förslagen, är ju skrivna för att vara förvirrande och att du måste verkligen läsa och förstå. Och som sagt, skrivna på lagengelska. Men vi får en handbok som förklarar propositionerna, vilket är väldigt bra. Framförallt så har den här handboken, om du anser dig påverkas av ett lagförslag, en folkomröstningslagförslag, så kan du skriva en liten grej och förklara: hej, jag heter så och så, jag jobbar med så och så, och jag tycker att det här är jättebra, eller jag tycker att det här är dåligt, och här är anledningarna. Väldigt trevligt och demokratiskt. Och det gör det också väldigt lätt att se vem som är för propositioner och vem som är emot dem. Som till exempel när Free Enterprise Institute i Gilbert tycker att någonting är en bra idé, så tycker inte jag att det är en bra idé. Jag läser och kollar mer än så, men det är alltid ett bra check att nej, just det, det här var så illa som jag trodde. Och i argumenten mot proposition 140, alltså öppna primaries, så börjar de med att prata om: det här är en idé från Kalifornien! Nej, lips. Så vi får se. Den proposition 140 tror jag faktiskt skulle kunna göra saker mycket bättre i vårat system. Men vi får se vad som händer. Så känslorna är alltså höga. Valfusk har begåtts och upptäckts. Vem är det som har fuskat? Republikaner. Republikansk kvinna som röstade i sin döda mors namn. Och en hyresvärd i Kalifornien. Ett geni, ett professor Moriarty, stal sina hyresgästers röstsedlar och röstade på Trump med dem. Hurra! Vilket han sen självklart skröt om på sociala medier. Och om jag skulle gissa, så tror jag att de här människorna, de tror helt enkelt på propagandan. Om du har levt och trott sedan 2020 att miljoner illegals, med stora citattecken, röstar och det är ingen upptäcker dem, så måste jag väl kunna göra vad jag vill också. Men miljoner illegals fuskar inte. Alla de här stämningarna, och Gud vet efter det här valet hur de här stämningarna kommer att se ut, men de kommer alltså att vara, och de här har ju varit så illa alltså att folk har blivit av med sina law licenses. Folk har blivit bötfällda av domstolarna, alltså advokaterna, för att stämningarna var så befängda. Och du har ju som advokat ett ansvar att, du vet, hålla dig till verkligheten. Men de här, ja, visst, det måste ju vara så. Libsen fuskar hela tiden, så det är klart att jag också ska fuska. Men två kvinnor fick inte gå på en flight från Heathrow till Amerika. Rapporteringen var lite knapp. Men tydligen så hade en av dem en MAGA-hatt. Och vi har inga fler detaljer än att det blev en konfrontation och planet blev sen ett par timmar försenat efter att de här två inte fick gå med på planet. Också rapporter om slagsmål i vallokaler, alltså de vallokaler som har tidig röstning. I San Antonio slog en man en 69-årig valarbetare som bad honom ta av sin MAGA-hatt. Och jag tror att detta är i alla stater. Det ser lite olika ut i olika stater, men det är förbjudet att ha propaganda i vallokalerna. Du kan ha din propaganda, men du måste hålla ett visst antal, ett visst avstånd från vallokalen. Och du får självklart inte ha propaganda på dig inne i vallokalen. Men det är ju, han ville ju självklart att någon skulle be honom att ta av sin MAGA-hatt som inte han fick ha på sig. Så att han kunde bli arg och kränkt. Skäls också valskyltar, framförallt. Vilken kandidat tror du valskyltarna skäls mest för? Kan du gissa? Kan du gissa? Kan du gissa? Flera röstboxar, alltså drop boxes för ballots, har blivit uppbrända. Uppbrända. De letar fortfarande efter den som gjorde det. Och i Phoenix, jag pratade om det för några veckor sedan, någon som sköt mot Harris-kampanjens valkontor i staden. De grep den som de misstänkte hade gjort detta. Och den här mannen hade även satt upp hemgjorda kampanjskyltar med dolda rakblad. Hade också tejpat fast plastpåsar med vitt pulver på sina hemgjorda kampanjskyltar. Och där det stod då varning för gift. Det var bakpulver. Men när de då kom till hans hem som ligger i Ahwatukee, som är ett väldigt trevligt medelklass, övre medelklass, även en del ren överklass i Ahwatukee. Ganska nära där jag bor. När de undersökte hans hem, och det stod ingenting om att någon fru var närvarande, så man kan ju misstänka att han var en av våra extra frånskilda män. Men i alla fall, han var en pensionerad flyg- och rymdingenjör. Och de hittade en massa vapen. Jag tror det var runt 120 gevär. Och en granatkastare samt 250 000 rundor ammunition. Vilket enligt de som kan vapen är väldigt, väldigt mycket och väldigt, väldigt dyrt. Ammunition har blivit dyrare och dyrare. Men i alla fall, den här pensionerade flyg- och rymdingenjören borde ju vara glad. Han är tydligen runt 60 och har lyckats pensionera sig tidigt och bor i ett fint hus i ett trevligt område. Men det är han inte, uppenbarligen. Och enligt intervjuer med hans grannar så verkar han vara typ en sån här man som heter Ove-typ. Som en granne sa, man visste ju att undvika honom. Lösen har satts på, eller borgen ska jag säga, har satts på $1 miljon. Jag vet inte om han lyckades borga ut sig eller inte, eller om han fortfarande sitter inne. Men på grund av mängden vapen och ammunition misstänker polisen att han planerade ett massdåd. Vilket man ju kan tro. Sen, vad har hänt i ditt huvud? Jag åker på natten och skjuter mot ett tomt valkontor. Jag menar, uppenbarligen så är ju det att vara en terrorist. Du terroriserar dem. Men hur tror du att du ska komma undan med det? Det finns ju kameror överallt dessa dagar. Men en sak som jag har pratat om mycket under den här valkampanjen är ju hur galen jag blir över dubbelstandarden i media. Dels att du behandlar Trump som en helt vanlig politisk kandidat, trots han försökte stjäla valet. Han ledde ett upplopp. Och sen också denna ändlösa sane washing. Alltså att få det han säger att låta vettigt. Så han bluddrar osammanhängande i en kvart. Och sen så skriver du om det till vad han skulle ha sagt om hans hjärna fungerade okej. Men till slut så lyckades New York Times organisera sig så att de äntligen gjorde sitt jobb. Och skrev en stor krönika från ledare, en stor ledare ska jag säga, om alla hemska sätt som Trump är okvalificerad att bli president igen. Vilket var trevligt att se. Det var väldigt sent att se, men trevligt ändå. Och amerikanska tidningar, tradition, de flesta tidningarna ger endorsements. Alltså de lägger sitt offentliga stöd. Vi stödjer kandidat Bob till att bli borgmästare. Och självklart då i presidentvalet, sånt här uppskruvat presidentval. Så det är ju lite viktigt. Men en del tidningar valde just i denna kampanjen att inte lägga sitt stöd på någon. Till exempel då USA Today, som är en av de stora tidningarna. Och LA Times, som ägs av en miljardär. Den här miljardären lät dem inte lägga sitt endorsement för Harris. Och Washington Post, som ju ägs av Jeff Bezos, ägaren av Amazon och många andra företag. Och han, Bezos, stoppade personligen tidningen att göra ett endorsement av Harris. Bezos har mycket kontrakt med federala myndigheter för Blue Origin och även för Amazon och deras web services, som ju Trump självklart skulle gidra med om han blir president. Så det verkar som att Bezos helt enkelt fattade beslutet att jag vill inte blanda mig i det här. Vilket ju får mig att undra, vad är det för vits att vara miljardär? Du är den andra, tror jag, rikaste mannen på planeten. Och du ska vara en fegis och lägga dig. Vad är det för vits? Varför går du upp på morgnarna? Varför har du slitit hela ditt liv för att bli miljardär om du bara ska lägga dig? I alla fall, 250 000 prenumeranter sa upp sina prenumerationer. Alltså 10% av de som har en prenumeration sa upp den. Aj, menar det är krissiffror. Och om du som jag är orolig för skicket som amerikansk journalism är i, så verkar det som om många av prenumeranterna bestämde sig inte för att sluta stödja någon form av journalistik, utan de har lagt sina pengar på andra tidskrifter. Vilket ju är skönt att höra. Men ändå, du är miljardär. Och apropå vad som kan hända om du stödjer Trump. Naomi Wolf har vi pratat om tidigare. Alltså hon som är subjektet för Naomi Kleins briljanta bok Doppelganger. Som alltså har försvunnit. Naomi Wolf har försvunnit in i någon sorts spegelvärld. Och hon skrev på X, för självklart är hon kvar på före detta Twitter. Och det här, jag svär, jag har bara översatt det här. Detta är sant. Jag uttryckte mitt stöd för president Donald Trump igår. Idag, hela dagen, frös min telefon. Markören på min dator började vandra runt på skrivbordet. Och min wifi kopplades kontinuerligt av. Allt av en tillfällighet. Ja, som du undrar hur hennes psykiska tillstånd är, så toppen. Vi visste ju att det skulle bli rasistiskt. Jag menar, Trump har ingen annan väg att vandra än när det trappas upp, så blir det mer rasistiskt. Han kan inte göra något annat. Uppenbarligen människorna han har anställt är likadana. Men jag trodde att republikanerna var klara med antitranspropaganda. Låt mig säga först min eget, vad det nu är värt, vad jag tycker om transmänniskor. Jag tycker att de är människor och de förtjänar glädje och lycka precis som vilka andra människor som helst. Men nu i sluttampen alltså, så är antitranspropagandan på gång igen bland republikanerna. En enorm mängd av Trump-reklamen är antitrans, rakt ut antitrans nu i valspurten. Och det är lite relevant, tror jag, för Sverige också, i och med att kulturkriget kom ju till Sverige med antitrans. Det är som de säger att det finns tre SD. SD Ungern, Thailand och Florida. Och Florida är de som är emot antitrans. Åh nej, trans. Men varför trodde jag att de skulle vara klara med antitrans? Och alltså, nu pratar jag inte om ett par reklamsnuttar. Nu pratar jag om ett bombardemang. Varför trodde jag de skulle vara klara med det? För att det inte funkar. Det har inte någonsin gett någon form av positiva resultat i valen för de republikanska kandidaterna som har kört på det. Men Jonathan Chait är en sån här, en av våra många, många reaktionära centrister. Alltså han tycker att han tillhör sunt förnuft, falangen av politiken. Men egentligen så är han reaktionär. Finns hur många som helst, hur många som helst. Och han skrev en hel kolumn och jag har länkat den. Amerikapodden.com/avsnitt/209 där han var enormt glad över den här antitranspropagandan. Därför att den visar hur extrem Harris är. För extrem för Amerika. Harris satt för en intervju 2019 när hon alltså ville bli president första gången. Frågan: kommer du som president att använda din verkställande makt för att säkerställa att transpersoner och icke-binära personer som förlitar sig på staten för medicinsk vård, inklusive de som sitter i fängelse och invandringsförsvar, får tillgång till omfattande behandling i samband med könsbyte, inklusive all nödvändig kirurgisk vård? Svar: ja. Alltså är hon extrem. Extrem. Detta är bakgrunden till de attackannonserna om hur extrem Harris är. Men antitranspropagandan har som sagt, det har negativa resultat i valen. Finns en krönikör, Joshua Cohen heter han. Han skriver under namnet Ettinger Mentum. Jag vet inte varför han valde det. Jag har inte orkat kolla in det. Men i alla fall, Cohen är progressiv. Och det här är en enormt lång krönika. Han har mycket, mycket detaljer som jag helt enkelt har klippit bort. Annars skulle detta avsnittet bli väldigt, väldigt långt. Och du kan ju läsa hela hans artikel på amerikapodden.com/avsnitt/209. För att antitranspropagandan har ju använts i tidigare val. Vi vet hur det påverkar valresultat. Och när landet accepterade homosexualitet och samkönade äktenskap till den nivån som vi har gjort det. Samkönade äktenskap blev ju lagliga. Så behövde ju reaktionära människor nya måltavlor. Och den här skillnaden alltså, hur fort det gick. Och detta var ju självklart resultatet av många människors enormt långa arbete. Men när det väl, när vallen brast så gick det väldigt fort. Så nu är det över då till transmänniskor. Och det hela började i North Carolina 2010. North Carolina har varit en blå stat, alltså en demokratisk stat, länge. Sen rekonstruktionen. Och 2010 var ett katastrofår för demokraterna landet runt. Alltså ett mellanårsval. Och detta var ju då efter att Obama, som ju blev president då 2008, tillbringade 2 år med att försöka samarbeta med republikanerna. Oj vad han jobbade med reach across the aisle och fick ingenting gjort. De bara blåvägrade allting, fick ingenting gjort. Så blev det då katastrofår. För att de här första 2 åren så hade han trifektan. Presidentskapet, senaten, representanthuset. Fick ingenting gjort. Men i North Carolina 2010 så förlorade demokraterna både huset och senaten i delstatsparlamentet. Och I början på varje årtionde så ritas valkartorna om i Amerika. Så North Carolinas republikaner gick självklart in och begick enorm gerrymandering. Fenomenalt. Detta hände ju självklart i alla stater med republikansk majoritet. Och North Carolina tillsammans med Wisconsin och Kansas, som alla tre är traditionellt progressiva stater som har blivit högerstater. De här staterna skulle bli republikanernas laboratorier. Och detta är ett citat ur Cowens krönika. Arbetslöshetsersättningen sänktes kraftigt. Lagar om medborgerliga rättigheter upphävdes. Röstning gjordes mindre tillgänglig och mer betungande för väljarna. Tillgången till abort begränsades, trots luften under valet. Guvernören valde personligen bort utökade Medicare-program, vilket hindrade en 500 000 människor i North Carolina från att få sjukförsäkring. Och allt detta ledde till regelbundna protester som fick nationell uppmärksamhet. Men republikanerna hade förankrat sig själva vid makten så grundligt så de brydde sig föga. Slut Cowen. Nu började de republikanerna introducera så kallade bathroom bills. Alltså att enbart tillåta människor att använda de badrum som stämde med deras födelsecertifikat. I North Carolina hette det här lagförslaget HB 2, House Bill 2. Cowen igen. Bakslaget mot lagförslaget blev snabbt och hårt, bortom allt som ens de mest optimistiska av lagförslagets motståndare hade förväntat sig. Istället för att vara ett rimligt skydd mot övermäktiga kulturliberaler sågs HB 2 i bästa fall som en alltför bred lösning som sökte efter ett problem. I värsta fall ansågs lagen innebära att hbtq-personer skulle diskrimineras. En obestridlig handling av juridisk trångsynthet som till och med gjorde att besöka delstaten till ett moraliskt dilemma. Det var inte bara impopulärt bland väljarna. Det gick så långt att det förstörde bilden av delstaten i nationens ögon. Särskilt, och viktigast av allt, för storföretagen. Det som följde därefter skulle komma att definiera hur transrättighetspolitiken skulle förstås under många år framöver. Ställda inför beslutet om att följa den nya lagen så började stora företag, till och med företag med en lång historia i North Carolina, att dra sig ur en masse. NBA, National Basketball Association, ställde in planerna på att hålla sitt All-Star Game i Charlotte. National Collegiate Athletic Association, NCAA, så organisationen som styr universitetssporter, drog tillbaka flera evenemang från delstaten, inklusive den nationella basketbollturneringen för herrar, och förklarade att delstaten inte skulle komma i fråga som värd för framtida evenemang förrän lagen hade upphävts. Eftersom värdskapet för sådana evenemang bestäms flera år i förväg var detta ett särskilt stort hot. Inom loppet av en månad skulle över 200 vd:ar och företagsledare kräva att lagen skulle upphävas. Och när så inte skedde började dominobrickorna falla. PayPal ställde in ett 400-jobbsprojekt i Charlotte. CoStar backade ur förhandlingarna om att få över 700 jobb till samma stad. Deutsche Bank stoppade ett projekt med 250 jobb i Raleigh. Adidas valde att bygga sin första amerikanska skofabrik i Atlanta efter att tidigare ha övervägt High Point i North Carolina. Så summa summarum så kostade allt detta delstaten runt, är det beräknat, 4 miljarder dollar. Och nationella opinionsmätningar är, eller var och är, 60% emot bathroom bills. Och kom ihåg, när du läser amerikanska opinionsmätningar, om du kommer till 60% eller högre så är det fantastiska siffror. Amerikaner kommer inte överens om väldigt mycket. 60% är ett landskred. Så i North Carolina, de hade en attorney general, alltså statens justitieminister. Cooper hette han, en demokrat. Och han ville bli guvernör. Så han vägrade stämma någon som bröt mot den här lagen. Detta var enormt populärt så han vann guvernörskapet. Lite annat också inblandat, men det var en stor del. Alltså, de här bathroom bills var politiskt gift. Så HB2 blev delvis återkallad. Åter till Cohen. Trump-administrationen beslöt i juli 2017 att hindra transpersoner från att tjänstgöra i den amerikanska militären. Detta, liksom de flesta av Trumps politiska åtgärder, var förkrossande impopulärt. Opinionsundersökningar visade att mellan 60-70% av allmänheten inte höll med om förbudet. Och även om det inte självt var orsaken till Trumps kroniskt låga popularitetssiffror, så hjälpte det verkligen inte. Det här är också en sån här sak som att det är så jämnt i opinionsmätningarna. Han var aldrig populär som president. Han låg någonstans mellan 30-40%, vilket är icke bra. Men republikanerna bytte fokus. Istället för bathroom bills så byttes fokus till sport. Skräcken av transflickor i flicksporter. Och började massiv propaganda om hur pojkar deltar i flickors sport. Och att pojkar blir flickor bara för att kunna delta i deras sport. Vilket ju, jag behöver inte förklara hur otroligt verklighetsfrånvarande den idén är. Att en 14-årig pojke skulle välja att leva som flicka för att kunna vara med i deras sport. Men detta fungerade inte heller i valet. Cohen igen. Men politik är inte alltid det som ger bäst valresultat. Trots att de här transfobiska budskapen helt misslyckades med att övertyga väljarna vann de över en annan publik, konservativa aktivister. Under de kommande åren skulle konservativa, både gamla och nya, bli hopplöst besatta av transfrågor och transpersoner. Med katastrofala följder för deras valstyrka, slut Cohen. Vad lärde sig demokraterna av detta? Valet 2020 så stödde de flesta demokratiska kandidaterna transrättigheter, som alltså citatet från Harris tidigare säger, mer eller mindre entusiastiskt, men de stödde. Men detta var väldigt förvirrande för våra centrister. Som hade bestämt sig, trots alla bevis på motsatsen, att transfrågor och transpersoner var politiska skulder. Men de här centristernas gnäll övertygade den republikanska eliten att de hade rätt. Framförallt en man vid namn Terry Schilling. Terry Schilling är ledare för vad som kallas för American Principles Project. Han var enormt drivande i North Carolinas HB2. I valet 2020 så skickade APP, American Principles Project, textmeddelanden, en hel massa textmeddelanden till röstare i swing states. Där de anklagade Biden för att stödja könsbyten för 8-åringar. Vilket Schilling öppet i intervjuer sa var en lögn. Men det skulle funka ändå. Denne Schilling för övrigt, detta är hans mål i livet, är att helt ta bort transvård. Ska inte finnas transmänniskor, ska inte finnas transvård. Åter till Cohen en sista gång. Men det skulle snart stå klart att resultatet av valet 2020 skulle bedömas på ett helt annat sätt än vad som var brukligt. Republikanerna var inte bara ovilliga att erkänna att deras politik, taktik och politiker inte lyckades vinna valet. De var inte heller villiga att erkänna att de överhuvudtaget förlorade valet. Detta var mest uppenbart i Donald Trumps agerande. Men det handlade om mer än bara honom. Över hela högen så fanns det helt enkelt en oförmåga att vilja förstå att myten från 2016 att Middle America alltid var på högerns sida inte var sann. Och när det här kollektiva nervsammanbrottet kulminerade i debaklet 6 januari fann sig högern på väg in i 4 år av en ny demokratisk administration i vildmarken. Deras ledare hade blivit galen, de hade inget brett budskap och den galne ledaren hindrade dem från att ens försöka hitta ett nytt budskap. Men samtidigt gjorde demokraterna inga ansträngningar för att använda sitt nya folkliga mandat för att pressa republikanerna. Eftersom de trodde inte att de hade något sånt mandat överhuvudtaget. Bidens seger var klar i ett vakuum. Hans segermarginal var näst efter Obamas seger 2008 den största på 2000-talet. Men jämfört med förväntningarna före valet om ett svepande jordskred så kunde det lika gärna ha varit en förlust i mångas ögon. Och under månaderna efter det valet så växte det fram en ny industri av pessimistiska domedagsprofetior till höger i det demokratiska partiet. Vad är de här människornas lösning? Lösningen på allt är att demokraterna måste gå längre åt höger. De måste släppa stödet för transmänniskors existens, vilket sen republikanerna hör. Och det bevisar ju att de har rätt. Trots alla bevis så är Amerika inte redo för att transmänniskor ska existera. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Bästa sättet att få tag på mig om du vill, och jag älskar att höra från lyssnare, hej@amerikapodden.com. Finns även på Patreon, tack till de tappra av er. Jag tänker på vad jag kan göra för att försöka göra mer för Patreon-människorna. Men vet åtminstone just nu att ni har min eviga uppskattning. Podden finns också på Facebook. Facebook.com/amerikapodden. Patreon är ju patreon.com/amerikapodden. Krama varandra i trafiken. Namaste.